Våren kommer även i år och det ska sjungas om den svenska naturen. Vi är landet med ganska få människor, men desto fler träd som älskas både i skog och bland betongen.
En låt som heter Almarnas dans.
Men det sprider sig sjukdom och död bland våra älskade träd.
Klockan är 5:05. Det är nu det gäller.
Ask och alm hör till de mest hotade.
Det är en svamp som har introducerats.
Klotet idag om främmande svampar och insekter som attackerar träden. Och om forskarna som försöker rädda dem.
Ja, vi försöker vara snabbare än naturen.
Vi börjar med almen och några av de kanske mest omskrivna träden i Sverige. De finns mitt i Stockholm i Kungsträdgården.
Är det där spår av?
Ja, det skulle kunna vara det. Jag vet inte. Det skulle kunna vara spår av motorsågarna.
Det är nutid, 2024. Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Elfström visar en gammal buske, alltså en formbunden plantering av klippta träd, i det här fallet almar, som just här inte längre är särskilt klippta. Här pratar vi istället om stora träd som hunnit bli cirka 100 år gamla, men som spåren av motorsågar visar i barken. Det hade kunnat sluta i förskräckelse redan för 53 år sedan.
Almarna i Kungsträdgården i Stockholm står fortfarande kvar och även i natt har ett par hundra människor, mest ungdomar, vakat där.
Ja, året är alltså 1971 och det pågår en strid i Stockholm om almar. På våren det året ville stadens styrande politiker att almarna i Kungsträdgården skulle huggas ned. De skulle ersättas med bland annat butiker och en tunnelbaneuppgång. Men när beslutet om det här togs var det många stockholmare som protesterade mot detta. Bland annat genom att samlas på platsen för att skydda träden. Det utbröt bråk mellan demonstranter och politiker och striden slutade med att almarna fick stå kvar. Och här står de alltså än idag när stadsträdgårdsmästare Elisabeth Elfström rör sig under de stora träden bara ett stenkast från Kungliga Operan och Riksdagshuset.
Om du tittar upp i kronorna så ser du att de är kronstabiliserade, som vi kallar det för.
Vad innebär det?
Att det är många, det går vajrar med lite kors och tvärs. Så att hela kronsystemet sitter ihop på att liksom, de stabiliserar varandra. Så det är också en grej som vi har gjort. Det där är verkligen en vetenskap för att få hur krafterna ska funka så att allting ska stämma så att det inte blir en påfästning för träden. Men här sitter de också ihop i kronan.
Almarna här sköts idag noga om med vajrar, med tillskott av lämplig jord och med vaccin.
Det är lite som det låter. Man har en jättestor spruta som man sprutar in.
På varje individuellt träd?
På flera ställen. Och det ska ju in emellan, in genom barken så att det kommer in där vid det som kallas splintveden.
Vaccinet behövs. För idag hotas träden inte längre av politiker utan av en svamp. En invasiv svamp kallad Ophiostoma novoulmi. I ungefär 40 år har svampen, som ursprungligen troligen kommer från östra Asien, svept fram över bland annat Europa och dödat i stort sett alla almar den stött på. Och att varje år vaccinera enskilda träd är ett av få sätt att kunna bekämpa angreppen. Men det är dyrt och omständligt och otillräckligt. Bara i Stockholm har angreppen från svampen varit massiva de senaste åren, berättar Elisabeth Elfström.
Vi inventerar almarna varje år. Vi vet inte riktigt hur många vi har totalen för att vi inventerar de som är sjuka. Och vi får också tips från allmänheten. Det är liksom, allmänheten är jättebra. De kan säga att det här är ett träd som ser sjukt ut. Så åkte vi ut och kollade på dem. Och i år så hittade vi ungefär 700. Eller vi hittade cirka 700 som var sjuka. Och de tar vi ner. Så att vi låter inga liksom smittade almar stå kvar. Och av de 700 så var det väl typ 350 någonting som är i stan, alltså i innerstan. Men nu är det så att de flesta lite större exemplaren, de är redan döda och nedtagna.
En bild av almarna i Stockholm alltså. Och det var du, Stefan Nordberg, reporter på Klotet, som var där. Välkommen in i studion.
Tack ska du ha. Ja, jag var där och tittade på de här historiska almarna som överlevde almstriden och motorsågarna, men som nu lever farligt.
Nu lever de farligt igen, ja. Men nu är det inte motorsågar den här gången. Vad hotas de av nu?
De hotas av almsjukan som idag finns i almens hela svenska utbredningsområde.
Och även, inte bara i Sverige va?
Nej, den finns över stora delar av västvärlden. Det är en invasiv svampart som har spridit sig de senaste decennierna och löpt amok bland våra almar som inte är anpassade för att hantera den här invasiva svampen.
Vad betyder det egentligen, en invasiv svamp?
Det betyder ju att det är en svamp som har förts med människans hjälp från ett område, här tror man att det är Asien, till andra delar av världen. Där den stöter på nya arter som då inte har liksom lärt sig att hantera den här svampen. Och då får den liksom som ett smörgåsbord av goda träd som inte kan försvara sig. Och det är precis det som har hänt här.
Ja, och den har verkligen löpt amok och den fortsätter, hör vi. Det är fortfarande ett stort hot. Men vad vet man då? Nu vet man väl en hel del om den här svampen idag.
Ja, det man vet, det finns fortfarande många frågetecken, men det man vet är ju att när den stöter på våra skogsalmar så börjar den att växa i trädet i samma kärl som trädet använder för att transportera vatten. Och det gör att kärlen täpps till och trädet vissnar. Men en stor del av problemet handlar om trädets reaktion när den stöter på den här, för den då, främmande svampen. Jag läste nyligen en bok av genetikern Mårten Lind och han skriver att trädet reagerar närmast hysteriskt. Ungefär som att almen då försöker täppa till svampens framfart. Men då stryper den sig själv.
Oj, det låter...
Ja, och den lyckas ändå inte att stoppa svampen som tar sig förbi de här blockaderna.
Men är det
som en allergisk reaktion nästan.
Ja, det låter som en allergisk reaktion. Men då när den försöker göra sig av med svampen, den stryper sig själv. Och är det det den dör av då alltså?
Ja, den liksom stryper sig själv. Mm. Men sen får den ju då hjälp av skalbaggar, almsplintbaggar, som lägger sina ägg i innebarken på almarna. Om då trädet där är smittat så fastnar sporerna på de nya skalbaggarna som då förs vidare till nästa träd. Så att det är liksom skalbaggar och svampen ihop. Det blir en dödsfälla.
Så skalbaggarna hjälper svampen att sprida sig vidare. Okej. Ja. Men i det här inslaget så hörde vi också att det fanns någon sorts bot eller som kanske kan hjälpa åtminstone de här almarna, berömda almarna i Kungsträdgården då i Stockholm.
Ja, det har ju tagits fram ett vaccin som ger, om jag har förstått rätt, inte ett 100% skydd, men som ändå hjälper till att skydda trädet. Problemet här är ju att varje enskild träd som man vill bevara måste vaccineras med spruta varje år. Och det gör ju att det blir svårt att vaccinera alla de här almarna som växer ute i naturen. Mm. Vem ska göra det och för vilka pengar? Det blir väldigt dyrt.
Har du sett de där sprutorna?
Nej, jag har aldrig gjort det. Men man får ju roliga bilder.
Ja, man tänker att det ska vara någon sån där en meter lång sprut.
Eller hur? Ja. Nej, det har jag inte sett. Men om jag har förstått det rätt så är det liksom sprutor.
Ja, och ganska stora måste de ju vara.
Ja.
Okej, men vad händer med träden om de inte vaccineras då?
Ja, jag har ju faktiskt kollat in hur det kan bli när den här sjukdomen får löpa amok. Och för att få se hur det ser ut så åker vi till naturreservatet Örups almskog i Skåne.
Mm. Ja, men där står ett skelett av en alm.
Här?
Ja, en 5 meter framför oss här. Ja, det är en ung alm som har nått en höjd kanske 7-8 meter. Och sedan angripits av almsjukan och dött.
Är det ungefär då de angrips i den här storleken?
Ja, i det här området är det det i alla fall. Det är de kommer upp till en höjd av 7-10 meter. Sen slår sjukdomen till igen.
Vi är i naturreservatet Örups almskog, kärr och ängar i Tomelilla kommun. Länsstyrelsens naturvårdsförvaltare Magnus Jönsson guidar runt i en skog som de senaste decennierna har genomgått kraftiga förändringar. Redan i början av 1900-talet fick almarna här skydd från exploatering. Det var en stor och uppmärksammad skog, en pelarsal av gamla jättealmar som beskrevs som unik i Sverige. Och så fick det förbli i flera decennier, ända fram till 1979.
Fler almskelett som står här.
Då upptäcktes svampen Ophiostoma novoulmi här. Det var de första fynden i Sverige och sen gick det snabbt utför. På bara några år hade majoriteten av alla stora almar i reservatet dött. Går det att beskriva utvecklingen från 1979 till bara några år senare här i det här reservatet?
Ja, men då var det ju en ganska tät sluten skog som han fridlyste. Och sen kom ju då sjukdomen i början på slutet på 70-talet och början på 80-talet. Och det gick ganska fort. Efter 5 år så var de flesta almarna döda här. Sen stod de ju kvar som skelett ganska länge. Själv har jag bara sett dem liksom när de stod kvar som nakna skelett här. Som en ruin över skogen. Och sen har ju de gamla jättarna till slut trillat, även om de torra rakorna då, almarna. Och sen tog det fram tills 90-talets slut, början på 2000-talet, så var det mesta av de stora förmultnade. Enstaka stammar som hade legat uppe och varit lite torra kunde man hitta. Men annars är spåren av de stora almarna borta härifrån.
Idag ser skogen helt annorlunda ut. Vi går inte längre runt i en pelarsal av almar utan mer som i en tät, snårig skog av hassel och andra lägre träd och buskar med uppstickande ekar och andra lövträd. Och ibland, faktiskt, en och annan ung alm. Vad är det här då?
Här har vi en levande alm.
Ja!
De finns kvar i området.
Och den här var inte så jättestor.
Nej, det är den inte. Man kan den vara en 3-4 cm i diameter. Det är lite sorgligt att ett av våra största träd har gått från att vara det mäktigaste trädet här till att bli en buske istället.
Mm. Hur lång tid har den här kvar att leva ungefär?
Det kan man inte säga med någon säkerhet. Men den har ju några meter till innan den är uppe liksom i den höjden de brukar dö av här.
Ja, just det. Så den kanske, om den får vara i fred så är det i alla fall inte nästa år den drabbas.
Nej, sjukdomen kan även spridas via rotkontakt mellan träden här. Mm. Så är här ett större almträd i närheten som har sjukdomen så kan det spridas via rötter också.
Hur tänker du kring utvecklingen att almsjukan har kommit hit? Tycker du att det är sorgligt eller tycker du att det ger möjligheter till nya miljöer eller tycker du allting av det eller vad säger du?
Ja, men visst tycker jag det är sorgligt. Och det är ju alltid dramatiskt med förändringar. Och det är svårt att förutsäga vilka andra påverkningar det här har med väldigt många hotade arter som finns här. Samtidigt så är det ju nya möjligheter för naturen också. Det är lite av en omstart många gånger. Men absolut, personligen, ja, det är sorgligt. Det är det, ja.
Men hur bemöttes då sjukdomen här i reservatet? Ja, det togs ett beslut om att inte göra så mycket. Magnus Jönsson igen.
Ja, men jag tror man försökte bekämpa den liksom på landskapsnivå. Det höggs ju bort mycket gårdsträd, alléer och liknande för att liksom bekämpa sjukdomen. Däremot här så bestämdes det från Naturvårdsverkets sida att man inte skulle göra någonting. Här skulle sjukdomen få ha sitt förlopp. Och man hoppades ju på då att man skulle få fram resistenta almar, tror jag. Ja.
Nu idag, hur tänker du kring det? Gick det bra?
Ja, men det här har ju blivit ett nytt naturtillstånd istället. Ja. Ju. Som är ganska intressant att följa det också. Så att, det är ju sorgligt för almen, men ganska spännande att se naturens utveckling här.
Mm. Man kanske borde döpa om reservatet till någonting annat, eller?
Ja, ja. Det kan hända att det görs i framtiden någon gång. Det kanske blir vildapel, skogen istället eller någonting annat.
Ja. Ja, vi får se. Det beror ju på om det kanske kommer någon resistent alm så småningom. Ja. Så frågan är ju då hur det ska gå för den unga alm som vi faktiskt hittade här inne i hasselsnåren. Lycka till!
Ja, det får vi verkligen hoppas. Och kanske är det den almen som är resistent mot sjukdomen, det vet vi inte.
Är det det man hoppas på när man lämnar träden i fred så här på det här sättet?
Ja, men det var nog tanken åtminstone. Att man hade liksom en tanke med att till slut så brukar det jämna ut sig mellan sjukdomar och det som de slår ut. Så förhoppningen är att det ska utvecklas almar med en högre resistens mot sjukdomen. Ja.
Örups almskog var vi här och där dog alltså alla stora almar snabbt när almsjukan kom dit. Men man lät naturen sköta sig själv med förhoppningen att det skulle komma fler resistenta almar som den där lilla ynka almen som ni stötte på där, Stefan Nordberg, reporter. Du lät så glad när ni hittade den. Ja, här har vi en levande alm.
Ja, men det var ju som att vara på skattjakt och där dök den upp, ja. Denna lilla buske nästan.
Ja.
Ja, nej, verkligen. Och det är ju också spännande det här med tanken att man ska låta naturen ha sin gång. För det är ju verkligen inte en självklar strategi, alltså hur man ska bemöta sjukdomen. Ska den bekämpas aktivt eller inte? Och inte långt från Örups almskog i Malmö så hade man till exempel en helt annan strategi när sjukdomen kom dit. Man bekämpade aktivt med att ta ner så många träd man kunde. Problemet är ju att sjukdomen hela tiden strömmar in från alla olika håll, från grannkommuner som kanske inte har lika mycket resurser. Så det stoppade inte någonting, men det bromsade förloppet. Mm. Och den här strategin att liksom låta sjukdomen ha sin gång har ju fått kritik. En kritisk röst är Mårten Lind, doktor i svampgenetik, som i flera år har forskat i ämnet på Sveriges lantbruksuniversitet. Och som nyligen kom ut med boken När almen tystnar, om hur just almsjukan men även andra svampsjukdomar spridit sig som farsoter med hjälp av mänskliga aktiviteter som plantskolor och frakt av virke. Och jag mötte honom mitt i Uppsala på en speciell plats och av en speciell anledning.
Okej, spännande. Vi lyssnar på det.
Var är vi nu någonstans?
Nu befinner vi oss i Odinslund i centrala Uppsala. Vi står utanför ärkebiskopens hus, eller utanför hans tomt snarare.
Ja, precis. Vi vågar inte gå in i trädgården, men vi ser ju väldigt väl det vi vill se ändå. Vad är det vi ser?
Ja, här är alltså två av många almar som har dött i Uppsala under det gångna året. Var den ena så ser man kanske inte så stor skillnad på hur den ser ut en vanlig vinter eftersom den egentligen bara saknar sina löv, men den är också död. Men den intill ser man ju tydligt att den är död, för där har alltså nästan all bark fallit av och ligger i stora högar på marken nedanför.
Mårten Lind skriver i sin bok När almen tystnar om hur det gick till när almsjukan kom till Sverige och bemötandet.
Ja, det där är en väldigt intressant. Väldigt intressant i största allmänhet hur vi hanterar de här farorna. Man kan dra massa paralleller till reaktion på covid-19-pandemi och sådana saker. Vad är myndigheternas respons när någonting inträffar? I Skåne när almsjukan kom så valde man i Örups almskog, som är ett naturreservat. Där valde man att resonera att det här är ett naturreservat och vi ska inte lägga oss i naturen. Och det kan man på sätt och vis förstå, men samtidigt så är det ju, här är det ju inte naturens gång att en sjukdom från andra sidan jordklotet kommer hit, utan den har ju vi fört hit med handel. I Malmö å andra sidan så valde man att slåss som lejon för sin almar och höll på i 20 års tid med att försöka ta ner alla sjuka träd och så att man skulle rädda dem som inte var infekterade nu. Och när man gör sådana insatser så klarar man det under en tid att hålla infektionen på en låg nivå. Men så småningom så, alltså man blir aldrig av med allting och träden dör snabbare än vad det kommer nya träd. Så att det är liksom det är ett arbete som aldrig slutar och det är ett arbete som faktiskt inte kan sluta med att man vinner utan det slutar med att man har kvar almarna längre. I Malmö så fick man så småningom ge sig för att det var de andra kommunerna runt omkring kunde inte göra samma insats som Malmö. Ja. Då flög det hela tiden in nya skalbaggar från landsbygden och då blev det till slut för stort tryck så att det knäckte populationen. Så där kom man upp och efter 20 år nu är i princip alla almar borta.
Ja, man gav upp och efter 20 år så är i princip alla träd borta. Fast man slagit som lejon, sa de här, för att försöka rädda dem från almsjukan i Malmö då. Men det låter ju så himla tröstlöst, Stefan Norberg. För alltså, är det så att det spelar liksom ingen roll vad man gör?
Ja, jag håller med. Det låter deppigt. Men det är inte riktigt hela sanningen. Dels handlar det ju om forskning som just nu pågår vad gäller almsjukan och det kommer vi in på snart. Men sen handlar det också om en geografisk plats i Sverige som kanske kan ses som en fristad för almen, nämligen Gotland.
Aha, ett positivt exempel.
Precis, vi kan höra på Mårten igen.
Mm. Men Gotland är väl kanske den tredje varianten då som är en väldigt stor reservoar av alm och där man kunde ha förhoppningar om att de skulle förklara sig för att det krävs ändå en ganska aktiv handling för att man ska få dit skalbaggar för de flyger inte dit över havet för egen maskin. Men 2005 så hittade man sjukdomen även där. Men där har man ju gjort jättestora insatser och fortsätter med det. Så att där varje år, varje sommar så är man ute och letar efter alla sjuka träd man hittar och sen tar man ner dem under resten av året sen. Så att de inte ska komma nya skalbaggar ur dem sen. Nu är det någonstans runt 5 000 almar per år som dör av detta. Och det finns en halv miljon eller så där stora almar på ön. Så med det tempot så om 100 år så kommer de ju vara slut. Men de kommer ju att finnas då i de 100 åren i alla fall. Och då finns ju tiden att hitta resistenta individer eller lyckas få fram någon sorts resistent individ som man kan ersätta dem med. Och det har ju framförallt ekologiska fördelar då, för att det finns en väldigt massa arter som är beroende av almen som då inte försvinner från Gotland om man hinner lyckas ha kvar de almarna som finns där så länge som möjligt så att man kan få dit de resistenta i tid så att säga. Så man köper sig tid för att rädda dem.
Man kan köpa sig tid alltså för att rädda almarna, sa Mårten Lind här, doktor i svampgenetik. Och under tiden är det då meningen att då förhoppningsvis så ska då forskarna kanske hitta sätt att lösa det här mer definitivt, resistenta almar eller?
Ja, man hoppas att almarnas mängd på Gotland ska ge liksom forskarna respit att hitta någon slags lösning. Till exempel genom förädling av almen också så att man liksom tar fram kanske träd som är mer resistenta mot den här sjukdomen.
Mot den här invasiva svampen också.
Precis,
ja. För vi vill ju väldigt gärna ha kvar de här stora fina träden, eller hur?
Jämfört med gran och tall i Sverige så spelar ju inte almen en jättestor ekonomisk roll. Det finns inte så många almar jämfört med gran och tall. Mm. Men känslomässigt är det ju många som har en relation till de här träden som liksom har stått i många alléer, som pryder många parker.
Eller hur, ja.
Och är liksom ståtliga. Så att det är många som blir liksom ledsna. Mm. Mårten Lind pratar ju också om att han blir både ledsen och arg över det som händer.
Och själv tänker jag på almens frön och de här små, det ser ut som små pyttesmå segel nästan som de liksom dinglar ner i och lite senare mot sensommaren sådär så ligger ju de här i stora drivor inne i stan när man råkar bo i en stad där det finns mycket almar fortfarande.
Drivor som blir mindre och mindre då, om man ska tro denna trend.
Usch. Men man går där och jag brukar gå där och sparka i de här med fötterna på gatan. Och
mysigt. Ja, nej, det är många aspekter. Det är många saker som man kanske inte tänker på som går förlorade när ett träd, en art, försvinner.
Mm. Du sa förresten att man kunde äta de där små fröna.
Ja, jag läste det idag, att man skulle kunna äta dem, att de var goda med smör och salt. Jag har inte testat.
Nej, inte jag.
Blev du sugen?
Ja, lite nyfiken i alla fall. Mm. Nej, men helst vill vi naturligtvis ha kvar våra almar i städerna, men även i skogar förstås.
Ja, och det är ju inte bara vi som är sugna på att äta fröna eller sparka våra fötter i drivor av frön. Det är ju faktiskt också jättemånga arter som är mer eller mindre beroende av almen, som skulle mer eller mindre dö ut om almen försvinner. Så att det handlar ju om biologisk mångfald också.
Ja, förstås. Men Stefan, du nämnde ju forskning också som pågår.
Ja, precis. Det pågår ju forskning på almsjukan på flera platser i Sverige där forskare försöker lära sig mer om sjukdomen och hur den kan bekämpas. Till exempel på Linnéuniversitetet i Växjö. Och här bedrivs bland annat forskning på almens ursprungliga svampar. Alltså de svampar som i vår del av världen sedan länge har levt på almen utan att trädet tar skada. Och för att få reda på mer om den här forskningen och varför man tittar på det, så åkte jag då till Växjö och Linnéuniversitetet.
Mm.
Och vad har vi här för spännande?
Här har vi vårt labb. Så.
Johanna Witzell är professor i skogsskador vid Linnéuniversitetet. Hon visar ett labb på skolan där man forskar på svamp, och inte vilken svamp som helst. Det är olika svamparter som lever på alm.
Vi har fått ut från träden många sådana här svampar som växer på som mycelie på agarplattor. Du kan se att de ser väldigt olika ut. Det är jättefin.
Oj, det ser ut som målningar.
Ja, precis. De är väldigt dekorativa. Men man kan ju lära känna dem på olika sätt. Vi kan titta under mikroskop och så ser vi vissa saker som kan berätta vad det är för svamp. Alltså då får vi namn på det. Men oftast nu så gör man det så att man tittar på DNA.
Varför är det intressant, om man vill veta mer om almsjukan, att titta på andra svampar?
Almsjuka svampen lever ju i almar tillsammans med de här andra svampar. Och vi har sett att vissa av de här svampar kanske kan vara såna som trycker ner almsjuka svampen. De gillar inte varandra. Det kan också vara att det kan finnas såna svampar som den gillar och som hjälper den. Och det är de interaktioner eller den samverkan som vi vill lära mer om. För att om vi skulle hitta en svamp som motverkar almsjuka svampen, då kanske det kan hjälpa oss att det kanske kan bli ett produkt som vi kan använda för att skydda almar mot almsjuka.
Ja, enligt Johanna Witzell kan forskningen i framtiden alltså kanske leda fram till nya produkter som ska kunna bekämpa svampen bakom almsjukan.
Det är ju såklart inte så enkelt att vi bara skulle sprida någon svamp i almskogen. Men det kan finnas kemikalier som de här svamparna producerar som vi skulle kunna ta och sen använda som kemisk preparat mot almsjuka svampen.
Men fortfarande finns det mycket som man inte vet. Mer forskning behövs, säger Johanna Witzell.
Till exempel, vi vet inte hur de här svamparna samlever i alma. Och det finns annat också. Alltså, hur försvarar almen sig? Och hur kan vi kanske hjälpa almar i den processen? Så att det finns väldigt mycket forskning som behövs. Vi vet inte allt än.
Du lyssnar på Vetenskapsradions miljöprogram Klotet i P1, som idag handlar om några av våra mest älskade lövträd, almarna. Hur de både hotas av almsjuka, men också hur forskare och andra jobbar för att försöka hitta de bästa botemedlen. Och reporter idag är Stefan Nordberg. Stefan, jag blev så... att de är så snygga, de där svamparna också.
Ja, man vill ju ha dem som mönster på t-shirts, känner jag.
Är det så?
Ja, det var verkligen så här batikmönster.
Ja.
Det var väldigt snyggt.
Mm. Ja, när man ser dem i mikroskop förstås och uppförstorar det.
Ja, men tillsammans så bildar de ju mönster som är fullt synliga för ögat.
Okej.
Okay. Ja, visst. Ja. Så.
Ja, men det var vackert, hörde jag, att du tyckte. Ja. Och det här var också en forskare som väldigt mycket gillade sina svampar, sa du?
Hon gillar svampar. Hon gillar svampar så pass mycket att hon till och med erkände att hon gillar almsjukesvampen. Såklart vill hon ju inte att den tar död på alla almar, men att det är svårt att låta bli och bli imponerad av en art som så effektivt tar för sig av världen.
Ja, ja.
Det är inte helt olikt vad vi människor håller på med.
Och forskaren heter?
Johanna Witzell.
Okej, men det behövs ju inte bara engagerade forskare, eller hur, för att kunna rädda de här träden?
Nej, det krävs ju till exempel en engagerad allmänhet som hjälper forskarna med att rapportera in när de ser träd som kanske skulle kunna vara resistenta mot till exempel almsjuka, genom att helt enkelt se friska ut.
Mm.
Men sen krävs det ju också att politiker och staten är engagerade i det här. Och flera av forskarna och experterna som jag pratar med är faktiskt försiktigt positiva. De menar att intresset bland makthavarna tycks öka, vilket bland annat visar sig genom en kommande utredning som om skogsträdsförädling för ökad motståndskraft som kommer nu under våren.
Okej, och skogsträdsförädling, du sa att man vill att allmänheten ska rapportera in träd som ser friska ut, och då är det de man vill använda, va?
Ja, precis. Man hoppas kunna använda sig av dem framöver och se, är de ett, liksom, framtidens motståndskraftiga almar.
Mm. Och den där utredningen, vad handlar den om då? Hur vi som land ska klara almsjukan, eller vad är...
Ja, precis. Fram till nu så har ju forskarna liksom kämpat på med det här lite vid sidan av sin ordinarie forskning och ofta med privatfinansiering. Men nu hoppas man ju då på att ett mer statligt intresse genom den här kommande utredningen som presenteras om bara några veckor.
Mm. Och du har träffat en av utredarna också, tror jag.
Ja, precis. Det är Sverigedemokraten och riksdagsledamoten Staffan Eklöf som också forskat inom cell- och molekylärbiologi. Och eftersom utredningen inte är inlämnad så kunde han ju inte nämna några detaljer kring just utredningen. Men han kunde prata om generella tankar kring till exempel hur allvarligt läget är för almen.
Klockan är 11:55. Det är nu det gäller. Sen blir det för sent. Varje år som fördröjs känns ju som att man tar ytterligare risk. Almsjukan och askossjukan har ju verkligen minskat populationen av ask och särskilt alm. Och om ingenting gör så kommer ju almen så gott som försvinna. Och ganska snart från fastlandet.
Det var för ungefär ett år sedan som regeringen tillsatte en utredning om skogsträdsförädling för en ökad motståndskraft. En utredning som inte minst fokuserar på alm och ask. Staffan Eklöf har under utredningens gång pratat med forskare och andra kunniga för att få mer kunskap om hur läget är just nu och hur vi eventuellt ska kunna rädda träden framöver. Han tror på både aktiv bekämpning som att till exempel snabbt ta bort sjuka träd, men också på förädling av träd och på så sätt få fram individer med högre motståndskraft.
Ja, absolut att man ska bekämpa. Så att bekämpningsåtgärder måste fortsättas, men bara det räcker inte, utan vi måste se till att det kommer resistens i populationerna. Och jag tror nog att man måste tänka på ha båda de här tankarna i huvudet när det gäller naturvård i framtiden, och att man måste vara lite mer öppen för att resistensförädling kan vara en bit av naturvård som vi kommer se framöver.
Kan du ge exempel på vad det är, liksom, en kunskapslucka som behöver täppas till?
Ja, till exempel hur infektionsmekanismen går till och hur svampens livscykel och resistensmekanismer som finns och varför vissa inte fungerar och varför vissa fungerar.
När jag har pratat med forskare så har flera sagt att det behövs mer forskning och att det behövs mer samordning. Håller du med om den beskrivningen?
Ja, det gör jag. Jag tror att man måste ha ett samordnat grepp på detta. Där både forskning och resistensförädling är integrerade i varandra. Och på ett sätt som möjliggör en dynamik, att man kan ändra planerna lite grann längs vägen.
SD-ledamoten Staffan Eklöf som alltså inom några veckor ska presentera en utredning för regeringen om hur skogsträdsförädling kan ge ökad motståndskraft. Och nu har vi ju mest pratat om almen här, men hotet mot våra träd från svampangrepp och insekter drabbar många fler arter än så, även askträd. Välkommen Mateusz Lisiniewicz, forskare på institutet Skogforsk. Vad är det för svamp som drabbat våra askträd?
Ja, det är en svamp som har introducerats till Europa med växthandel från Asien. Så den första gången upptäcktes i Polen och Litauen i början av 90-talet och första gången i Sverige 2001. Sedan 2001 den har spridit sig under hela området i Sverige och dödat, jag kan inte säga andelen, men jättemånga träd. I Asien svampen är helt neutral mot asiatiska askar. Men när svampen kom till Europa, då katastrofen har börjat.
Är det här en katastrof? Mår asken så dåligt?
Ja, varje år nya träden dör. Problemet är också att det tar tid tills de nya träd börjar producera frö. Och jag är lite orolig om nya träd hinner att producera nya frö att föryngra sig.
Du menar att den hinner inte börja producera frön innan den själv blir drabbad då? Och då kan asken helt försvinna?
Det är det som jag tänker.
Och vad kan du då och dina kollegor som forskare, vad är det ni försöker göra för att rädda asken?
Ja, vi försöker vara snabbare än naturen. Så vad vi gjorde, vi åkte runt Sverige, vi har besökt askbestånd där det finns många träd som var döda eller påverkade av sjukdomen. Men vissa som har klarat sig bättre än omgivande träd. Mm. Och de träd kan ha någon sorts av resistens mot sjukdomen, för vi undrade varför den träd är bättre än de andra. Så vi vet inte att den träden är resistent på riktigt eller det är resistens av en slump. Kanske den har lyckats att växa i lite bättre miljö, bättre tillgång till vatten, till näring. Vi samlar de resistenta träd och vi testar dem. Och förmodligen kommer vi hitta resistenta askar som kan användas att producera frö. Och förhoppningsvis frö från de resistenta träd blir mer resistent till svampen än någon slumpfrö som finns i naturen.
Vad skulle du säga när man, även här så handlar det ju om en svamp då, en som inte har några naturliga fiender i Sverige eller som våra askar inte klarar av. Men den har kommit hit från Asien och kanske då genom att man har importerat träd därifrån, eller hur har det gått till?
Det var träd till trädgårdar eller till parker, exotiska träd, och då kom svampen med.
Kan man säga att det här är vårt fel, det är människors fel?
Ja, det kan man säga. Och sämre är att vi kanske upprepar historien, så det har hänt för asken, men det kan hända för andra trädslag. Till exempel, nu jobbar jag lite mer med björk. Och det finns en insekt i Kanada som heter bronze birch borer. Och vi importerar virke från Kanada. Om den kommer och upptäcks inte i våra hamnar, då den katastrofen kan komma.
Så vi skulle kunna alltså importera ved där det finns insekter,
produkter som är obehandlat på något sätt.
På något sätt, och då skulle den här skalbangen eller insekten som ger sig på björkar också kunna ställa till med samma sorts problem. Är det det ni är rädda för?
Ja, man måste vara försiktig. Den problematiken finns i Kanada och det är möjligt att ägg eller insekt hamnar i Sverige och börjar sprida sig.
Sara Sällström, reporter på Vetenskapsradion och vår expert på biologisk mångfald. Du är ju också med här och lyssnar på vad Mateusz säger. Hur känns det här? En insekt som skulle kunna börja sprida sig och hota svenska björkbeståndet?
Det känns helt overkligt att tänka sig att våra björkar skulle få problem. De finns ju överallt. Och att tänka sig att de skulle tappa sina blad och barken skulle flagna av. Vilken enorm sak det skulle vara i landskapet, tänker jag.
Mm. Då är det ju många som säkert skulle känna det i magen. Men det här att lövträden kanske försvinner, alltså mer än att de är vackra och känslomässigt, vad spelar det egentligen för roll?
De har väldigt stor betydelse för den biologiska mångfalden i hela naturen, hela vårt landskap. Det är väldigt många andra arter som är beroende av lövträden. Och vissa arter vill bara ha en art, till exempel alm, att bo på eller leva på i olika stadier av almens liv. Det är mossor och lavar, skalbaggar och med allt det här insektslivet och svamplivet. Och det är också många fåglar som är beroende av mat. De hittar insekter i träden och bohål. Så de ger verkligen mer liv åt skogen och landskapet där de finns. Och sen så är också generellt variation i naturen. Att man har många olika trädslag, att det är både barr och löv. Det blir en sorts försäkring mot miljöförändringar som klimatförändringar till exempel.
Du har ju jobbat rätt mycket på senare tid med det här begreppet naturrestaurering. Det är ett hett ämne. EU har föreslagit en lag om att vi måste jobba mer med det här och vi måste spara mer natur. Kan du förklara lite kort vad det där handlar om?
Vi har ju länge pratat om att skydda natur. Av fin natur som vi inte har hunnit förändra så mycket än eller inte hunnit förstöra i många fall, då ska vi sätta reservat och spara det som är kvar. Men det räcker inte riktigt för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden, utan då vill man också jobba med att få tillbaks natur eller förbättra livsmiljöerna för många arter i sådana platser där naturen har utarmats. Så då pratar man om restaurering. Och när det gäller lövträd då, så ingår de i många naturtyper som vi har sagt att vi ska bevara via EU. För det är så att varje land har många olika naturtyper och många av dem anses som skyddsvärda och det ingår de i EUs art- och habitatdirektiv. Och i Sverige så har vi 89 stycken sådana naturtyper.
Oj.
Både på hav, ja, det är mer än man kan tro kanske.
Ja.
Och det beror på till exempel att skogar, det är inte bara att man säger att man ska ta hand om skog och bevara den för framtiden med alla dessa arter, utan det finns många olika typer av skogar. Och då har vi till exempel flera olika typer av ädellövskog, de här ädellövträden som just ask och alm och ek också är en viktig del av. Då innebär det att vi har ett ansvar för att restaurera och se till att de här markerna med de här trädarterna klarar sig bättre i framtiden. För i många fall så har vi planterat annan skog där, gran till exempel. Det kan också vara så att vi har låtit hagmarker med fina, gamla, stora lövträd växa igen och skuggas över så att de till slut så kvävts bort, kan man nästan säga. De får ingen sol och ljus. Och då så har det just diskuterats väldigt mycket i EU att man ska införa en lag så att länder blir tvungna att restaurera och fixa till såna här utarmade marker. Och då har man pratat om 20% av sådana här marker som är i behov av restaurering ska man ha satt igång åtgärder för att restaurera senast år 2030.
Så det är snart det. Det är ganska snart.
Bara några år.
Mm. Men det här är ju inte helt okontroversiellt heller. Det finns målkonflikter här, inte minst i Sverige, eller hur? Som är ett stort skogland eller ett land med stor skogsindustri.
Ja, vi vill ju gärna använda den här trädbeväxta marken som vi har. Och hugga ner och plantera ny skog, och det går ju ofta stick i stäv då med att man i skogens fall ofta ska låta träden stå. Så därför så har det funnits, eller det finns mycket oro och en hel del motstånd, för att man tänker sig att ja, men då kommer det att bli en hel massa mark som undantas från den typ av skogsbruk som vi bedriver idag som är storskaligt och effektivt. Och antingen att man inte då får bruka skogen alls där, eller att man får gå över till andra skogsbruksmetoder som vi inte har så mycket erfarenhet av. Till exempel pratar man om plockhuggning, att man inte kalavverkar skog utan att man tar mer träd här och var, som blir en annan typ av skogsbruk. Och därför finns det ett motstånd, för man tänker sig såklart produktions- och ekonomiska förluster av det här.
Det här förslaget skulle ha kunnat röstas igenom nu för bara några veckor sedan, men vad var det som hände?
Det som hände i sista stund var att man fick reda på att Ungern ändrade sig och plötsligt tänkte säga och rösta nej i ministerrådet. För det var den sista instansen i EU där man skulle få igenom det här.
Mm.
Allt annat var klart. Och det gjorde att majoriteten skulle tippa över till att det blev ett totalt nej till lagen. Så då ville man inte det i EU, för man ville inte att den här lagen skulle falla och helt inte kunna antas, utan då röstade man helt enkelt inte. Så just nu så håller, vad jag har hört, ordförandelandet Belgien på att undersöka om det går att få till den här lagen innan sommaren i princip, när man byter ordförande.
Mm. Och det var också så att både Ungern och Sverige var väl på samma sida här och tyckte båda två att den här lagen var inte bra utformad som den är, som den var nu.
Sverige har varit bland de länderna som har sagt nej hela tiden.
Mm. Tack Vetenskapsradions Sara Sällström och tack också Mateusz Lizinjewicz från Skogforsk. Producent idag Anders Wennersten, jag heter Marie-Louise Kristola. Hej då!